Nätet av Jonathan Kellerman, i översättning av Nils Larsson, uppläst av mig, Harald Leander, för Word Audio Publishing International. Till min dotter Alicia. En sådan vitalitet, ett sådant intellekt, strålande ögon och ett leende som lyser upp galaxen. Underbara ting kommer i små förpackningar. 1. Hajen i hamnen var inget monster. Drygt en meter lång, antagligen av ett slag som strök omkring längs rev. Men dess livlösa vita ögon såg fortfarande hotfulla ut och dess käkar var fullproppade med sylvassa tänder. Så den var ett verkligt fynd för de bägge männen med de blodiga händerna. De var angloamerikaner, barbröstade, brunbrända och muskulösa, men ändå slappa i köttet. Den ene höll kadavret i gälarna medan den andra använde kniven. De grå träplankorna var täckta av slem. Robin hade tittat ut över fören då Madeleine stävade in i hamnen. Hon såg slakten och vände sig bort. Jag höll kvar handen på Spikes koppel. Han är en fransk bulldog, 13 kilo av svartspräckliga muskler och ett platt ansikte som gör det lätt för honom att drunkna. Eftersom han som valp dresserats att undvika vatten avskyr han det nu, och Robin och jag hade med bävan sett fram emot 6 timmars kryssningen till Saipan. Men han hade blivit sjövan före oss och utforskat den gamla lustjaktens tikdäck och sedan somnat i den sköna söderhavssolen. Att han skulle må bra under resan hade varit vårt största bekymmer. 6 timmar i en spjällåda i lastrummet under flygningen från Los Angeles hade gjort honom alldeles förstörd. Lite pep-talk och köttfärslimpa hade hjälpt honom återhämta sig och han hade trivts bra i andelslägenheten som vi stannat i under 30 timmar. Sen tillbaka på planet igen för nära 8 timmar ytterligare till Guam. 1 timme på flygplatsen under vilken vi knuffats med soldater, sjömän och lägre regeringstjänstemän och en 40 minuters pendeltur till Saipan. Där hade Alwyn Brady mött oss i hamnen och tagit oss tillsammans med proviantsändningen den sista biten till Aruk. Brady hade manövrerat den 20 meter långa farkosten genom det trånga sundet och förbi barriärrevet. I utkanten av revet var vattnet mörkblått, men tunnades ut till silverskimrande grönt då det sipprade över den gräddfärgade sanden. Det gröna påminde mig om något. Cadillac hade erbjudit exakt samma nyans på sina bilar under 50-talet. Ovanifrån såg revet kolsvart ut och små, lysande fiskar pilade av och an runt det likt nervösa fåglar. Några få kokospalmer växte på den tomma stranden. Sanden var prickig av torra nötskal. En duns till och Brady slog av motorerna. Jag tittade förbi kajen bort mot några spetsiga svarta bergstoppar i fjärran. Vulkanutlöpare som berättade en del om öns ursprung. Närmare syntes bruna sluttningar som höjde sig ovanför små vitmenade hus och smala vägar som ringlade sig fram likt sladdriga skosnören. Plåttak glänste i eftermiddagssolen. På den enda skylt jag kunde urskilja stod det Tant Mays handelsstation. Ovanför den satt en skranglig parabolantenn. Robin lutade huvudet mot min axel. En av Bradys besättningsmän, en smal, svarthårig pojke, förtöjde båten. Då var vi framme då, sa han. Brady kom upp några sekunder senare, sköt upp mössan i nacken och skrek åt besättningen att börja lasta av. Han var i 50-årsåldern, liten och tjock och nästan lika trubbnäst som Spike, stolt över sitt halvt irländska, halvt saipanska ursprung och lika pratsam som en nattdiskjock.